Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 81 av Kulturbarnen med mig Pontus de Wolf.
Aha, vi kom ingen presentation.
Ja, just det. Vad är jag nu? Musikproducent och yet to be announced title. Jag tänkte vi skulle välja ut en ny titel till mig senare i avsnittet.
Ja, okej. Okay. Och du, med mig, Ida Tirén, författare. Och jag brukar alltid säga kulturjournalist, men jag har ju lite grann allt mer och mer lagt det på hyllan. Så att nu är jag faktiskt historiestuderande. Så att jag är faktiskt student också. Och då referensgrupp i Kulturrådet. Så jag har ju tre titlar nu. Mm.
Just det. Precis. Men är inte välkomna alla lyssnare förresten?
Ja, välkomna.
Jag är så entusiastisk. Det är så kul att vara tillbaks efter vårt lilla uppehåll.
Och kul att ni fortsätter lyssna. Vi blir jätteglada att ni fortsätter lyssna. Och tipsa er kompisar kanske. Om ni
De kommer få en kvalitetshöjning i livet om de lyssnar. Men just det där med att du sa att du inte är kulturjournalist eller kulturskribent. Är det inte så att det lyfts lite röster nu om att podcasten är det nya liksom kulturforumet?
Jag tycker ju att jag är kulturjournalist i den här podden. Och jag sökte faktiskt pengar från författarfonden. Jag har ju fått pengar från dem flera gånger. Både för författarskap, humble brag. Nej, men jag har hållit på i mer än 10 år. Så jag har hunnit både för nej och jag under årens lopp så att säga. Mm. Och det är ju ganska många som får kulturpengar från författarfonden som kulturjournalist. Alltså är man någorlunda aktiv regelbundet och skriver för större tidningar, då får de flesta någon gång pengar. Så det är inte sådär, liksom,
nej,
det är inte
förstår.
Så Nobelprisat. Men det är typ så det fungerar med kulturjournalistik. Därför det kan fortsätta i princip, för att folk får de där 80 000 någon gång var tredje år och så fortsätter de harva på. Liksom. Nu talar jag för mig själv. Men det har jag ju sökt flera gånger tidigare och fått flera gånger tidigare som kulturjournalist och även en gång som författare då när min bok släpptes. Men nu sökte jag i höstas som kulturjournalist då. Då har jag inte skrivit så mycket det här året. Men jag har ju gjort podden utan att få några pengar liksom i, vad var det då, 60 avsnitt. Och då fick jag inte någonting. Men jag misstänker då att det är lite svårt för författarfondens referensgrupp eller jury då. Alltså jag själv sitter i referensgrupp så vet jag ju hur det funkar lite. Mm. Att ska vi sitta och lyssna igenom podden, det är ju svårt. Det är lättare om man kan slägga en snabb blick på, det är artikel idén som ser bra ut. Ja, men okej, det här verkar legit. Så att det är ju lite svårare att bedöma.
Ja, men för jag messade ju över en liten DN-artikel till, eller en krönika var det väl?
Mm.
Debattkrönika. Vem var det som skrev det nu igen? Det var
Saga Kavalin.
Ja, just det. Om att så här, kulturdebatten befinner sig på poddarna. Och att det borde gå att rikta ett liksom journaliststöd dit.
Det var ju ett snack om det här för några år, jag tror det var kanske för 2 år sedan vet jag att jag läste, jag tror det var Miljöpartiet kanske som lade in en motion om det här, om att kulturpoddar skulle kunna räknas som tidskriftsstöd.
Mm.
För nu så måste man ju gå, skulle vi ha en tidskrift du och jag, så skulle vi kunna söka pengar för tidskriften och ha en podd för tidskriften. Men för att det är så
där kan ju en podcast verkligen stödja en ansökan liksom. Men podden i sig är värdelös.
Men det är ju också för att alltså det har gått väldigt snabbt. Poddarna har ju bara funnits ungefär ett decennium. Och överhuvudtaget digitaliseringen från att man faktiskt behövde ha tidningar och tidskrifter för att ta del av kunskap till att allting finns på internet och diskussionen pågår. Ja. Först i bloggar och nu typ på Instagram och sånt här. Så att det är klart att det har varit svårt för ett sådant trögrörligt system som kulturstöd att hänga med så snabbt. Och det tycker jag ändå är begripligt. Man kan ju inte byta varje vecka hur det ska funka liksom.
Nej,
det är inte konstigt att det inte har hänt än, men det kommer ju, det känns ju oundvikligt att det kommer reformera systemet, för det finns ingen anledning att trycka upp massa dyra, det är dyrt att trycka också, papper blir dyrt, man kan trycka en tidskrift bara för att för sakens skull, och man kan göra samma sak på internet. Det känns ju helt anakronistiskt.
Ja, verkligen. Vad har du haft för dig sen sist? Hur har det påverkat dig att återvara i podden?
Ja, podden och mycket annat. Jag har faktiskt mått mycket bättre än på länge senaste veckan. Det har lättat lite för mig efter en ganska tung höst och vinter.
Och vad skönt.
Ja, jag tror att det dels är liksom, ja, vad som händer i planeterna. Men, nej, men det är många saker som spelar in. Men en viktig faktor, och så lite ljusare så där ute. Men för mig har det varit en viktig faktor att jag har känt att jag har mer sammanhang nu. Att det blir mindre press på mig när jag sitter hemma hela dagarna och skriver. Under då hösten och senaste åren suttit hemma och bara, nu har jag liksom börjat plugga, jag måste gå pallra mig iväg till universitetet och ta på mig lite mascara liksom två dagar i veckan och klä på mig någonting som inte är mjukisbyxor liksom. Och, eller det kan man ju faktiskt ha också, men, jag försöker ha jeans. Och så liksom, både det att jag har skolan och det skapar lite press på mig och att jag börjar känna mig att jag närmar mig slutet på min bok, att det börjar kännas väldigt kul och att jag liksom inte längre är jättetungt med boken. Och att jag då är i hyfsad fas med läsningen till Kulturrådet. Så det är som mer att jag har mycket att göra. För mig tror jag det är ganska bra att ha ganska mycket aktiviteter. För att då, om inte annat så får jag mer gjort med boken. För då har, när man prokrastinerar får en sak. Lite som så här, man börjar städa hemma när man har en deadline. Liksom. Så att jag behöver lite så här dopamin-grejer för att komma igång. Så att, antingen blir man helt förlamad och gör ingenting alls, eller så blir man väldigt effektiv. Och för mig har det faktiskt gjort att jag liksom ryckt upp mig lite grann med mina depressiva inslag. Ja. Så att, och jag har faktiskt börjat ta ett kosttillskott. Och eftersom vi inte är beroende av någonting kan vi faktiskt säga vad vi vill i den här podden. Så jag kan ju faktiskt säga det. Jag måste ju inte så här, ha någon disclaimer. Hopps, jag är ingen läkare. Prata med din medical provider. Men det finns ett kosttillskott som heter L-tyrosin. Tyrosine som har börjat med aminosyra och det har börjat experiment, de håller på att göra forskning på det, att det hjälper mot OCD, vad var det mer, var det schizofreni, alltså, men också depression, ADHD, alltså, för att det, på något sätt så är det som en så här, precursor för dopamin, så att det hjälper oss som har lite problem med dopaminet. Många som har lite ADHD och sådär, jag har inte någon diagnos med ADHD, men jag har förmodligen lite ADHD, inte sådär jätteallvarligt att jag rör ihop mitt liv. Liksom, jag har ändå koll på ekonomi, men jag har ju en liten släng av ADHD. Och jag har andra problem som vi kan prata om en annan gång, men som är kanske allvarliga. Men just, det har verkligen hjälpt mig mot mina, såhär, min släng av ADHD och även lite depression. Liksom. Så att det är lite såhär, hjälper dopaminet. Så jag har upplevt att det här kosttillskottet har gjort jättemycket för mig. Så att jag kan tipsa om att i alla fall läsa på lite om det.
Ja, men vad spännande. Vad heter det igen?
L-tyrosin. Och som sagt, man ska inte ta det om man äter SSRI, alltså så antidepressiv medicin. Då ska man inte ta det. Och inte om man typ äter mycket aspartam, faktiskt.
Jaså?
Ja, tydligen någonting där som krockar så man kan få problem med hjärtat. Men det gör jag typ aldrig. Så att...
Ja,
hur har du haft det sista tiden, Pontus?
Jag har haft det ganska, ganska underbart. Dels så är det ju kul, som jag sa, att vara tillbaka i det här i poddlandskapet. För vi har ju så himla gulliga lyssnare. Du märker inte av det så mycket, för du har inte Instagram. Men jag som har Instagram kan säga att vi har ett väldigt trevligt följe där.
Är det sant? Berätta vad de säger. Jag måste få lite uppmuntran.
Nej, men alltså, mycket av diskussionerna hänger liksom i DM. Så där får jag ofta så här komplimanger och kommentarer för sånt som vi har tagit upp. Och så här, det där var intressant och här är ett tips för så här, fortsatt läsning. Och det som är härligt är att jag får väldigt mycket känslan av att inte bli rättad. Utan få så här liksom... Få liksom en utveckling av det jag pratat om. Som att det är vettigt, men det finns mer kunskap liksom. Och så har jag känt, så har jag reflekterat kring att när vi gjorde podden förra veckan, att jag inte bara så här dräller ur mig ett manus som jag har tänkt på i veckan och sen är det stopp, utan sen så tänker jag på de grejerna fast mer utvecklat under veckan som går. Så idag är jag liksom laddad med lite uppföljning på grejer som skedde då och så. Alltså man blir liksom genom att diskutera och prata och lyssna så blir man ju faktiskt klokare om saker och ting. Det är min slutsats. Tack för mig. Ja. Tack för mig. Men några konkreta grejer som liksom hängt på Instagram har levererat har bland annat varit lite tips på uppföljningsböcker till den här boken Kairos som jag tipsade om i förra veckan.
Men jag har också fått tips på det, så shoot.
Jag fick tips på, och det ringde en liten klocka bak i huvudet att jag hade missat den här liksom generationsromanen på ämnet Östtyskland, nämligen Tornet av en Uwe Tellkamp, eller Ove kanske. Alltså en så här 900-sidig bok som kom för typ 10 år sedan, eller 2011. Som jag blev tipsad om av Blom och Bok, som är ett konto som har liksom massa bra boktips och sådär. Så den, Tornet alltså, ska jag läsa. För den hittade jag på Bokbörsen, om du hänger där. Vet du vad det är?
Ja, precis. Där har jag köpt en hel del härliga saker som finns urprint.
Ja, men det är liksom som ett antikvariat på nätet. Och väldigt mycket ordning och reda. Så här, vad är skicket på pärmen, skicket på omslaget och sådär. Jag gjorde en liten unboxing av den här enorma tegelstenen häromdagen på vårt konto. Så den ska, det kanske blir en liten sommarläsning och sånt där. Jag har varit så hemskt intresserad, som sagt, av så här Östtyskland och östeuropeisk historia överlag. Och så här kalla kriget. Men mest så här livet under kommunismen i Östeuropa och så fram till 80-talet. Och det var ju väldigt härligt, för alltså sist som vi pratade om det så visste jag inte riktigt varför. Alltså jag hade mest tänkt att det är så här mysigt och kusligt typ. Eller vad tänker du när jag säger Östeuropa på 80-talet?
Ja, men det är ju som en annan värld på något sätt. Det är ju en så här sluten värld som är lite...
Ja, den är helt påhittad. Ja. Eller liksom det är som ett experiment.
Ja, exakt. Och jag har ju bott i, jag bodde ju i Prag i 2,5 år ungefär. I början, när jag var 19 till 22-23. Fram och tillbaka sin resa, så var lite så här, men jag var väl där, jag var väl baserad där i tre år kanske. Men jag reste en del, så jag bodde i Shanghai och sådär. Long story, det var ju mina modeling days. Men, eller, jag jobbade i en bokaffär i Prag, så det var ju inte som modellande där. Men det var där jag började modella. Men i alla fall... ska jag säga. Och jag har ju bott i Berlin i 2,5 år. Så när jag flyttade, först var jag baserad i Prag, sen baserad i Berlin. Och båda två var ju liksom just östdelarna, så att säga. Så jag har en ganska stark relation till Östeuropa. Vad säger man? Öst. Ja. Den perioden. Ja, så man har ju fått se liksom lite hur det har påverkat människor. För det var, här var ju ändå början av 2000-talet, eller? Vänta, när var det? Ja, typ. Så att det var ju inte så långt efter murens fall och sådär.
Nej, verkligen.
Så efterverkningarna av det där liksom.
Ja. Men jag har även reflekterat att jag har lagt ihop det lite med min egen ålder. Jag fyller 42 om en vecka, nästa söndag. Ja. Och, så jag är ju verkligen den här... det här är ju så här... Ja, men du vet hur man alltid tänker så här, som man tänker om sin egen ungdom och barndom som så här ganska nyss. Som att det är så här, det kändes som det var nyss som jag var 20 eller 25. Och
ja,
så.
Precis.
Eller liksom, det är väl så här, nu är ju inte ens 9-11 nyss. Det är ju liksom 21 år sedan. Ja. För mig är det jättenyss.
Kläderna från din barndom är retro nu. Feel old yet.
Liksom. För typ andra varvet. Jag fattar ingenting. Ja. Men och då är ju det här är ju plötsligt så här, det här är ju historia nu. Alltså min barndom är ju den nya riktiga historien. Alltså den är ju helt förpassad nästan.
Jag läste precis det här i en av mina böcker då, som jag håller på att läsa till min C-uppsats.
Ja, du läser historia. Här. Det här är
historia. Och då, jag kanske har hört det förut, men jag har liksom glömt bort det. För att, som sagt, jag läste ju historia första gången för när jag var 19, en termin, innan jag flyttade till Prag, by the way. Nu får vi Idas livshistoria. Och sen igen när jag var för 10 år sedan, när jag var gravid också. Så att jag har ju läst de här terminerna utspridda över två decennier nu. Ja. Och var 10 år läser jag historia. Och det jag visste inte jag, men historia, eller jag får glömma bort det, men historia brukar ju börja för 20 år sedan, som du säger. Alltså innan, många menar att innan dess då, till exempel Herman Paul, som jag precis har läst så här, lärobok, då, han menar ju då, eller många menar ju då att innan dess, eller inom det här 20-årsspannet, då kanske det är mer så här, journalister och sociologers och kulturjournalisters uppdrag att studera samhället. Men när det gått 20 år, då är det historikerna som kan steppa in. Så att du har nog helt rätt där.
Ja, det är så spännande. Och så är det ju dessutom, nu är min son Lynn 6 år och fyller 7 i sommar. Så att det är också den här åldern som jag själv har minnen ifrån. Alltså när jag börjar verkligen så här, lägga ihop min egen hemmamiljö och mina så här familjeminnen med saker som händer ute i världen. Som så här,
just det.
Liksom Palmemordet när jag var 5, Tjernobyl, och sen så var jag då 8 år 1989 när muren föll, och 10 år 91 när Sovjet rämnade, och sen så här 1990 då vann Västtyskland fotbolls-VM. Så de hade liksom fortfarande kvar, för när de kvalade till det VM:et så var de Väst- och Östtyskland.
Ah.
Så det var, fastän de hade liksom, jag vet inte när de slog ihop Tyskland, men de gjorde väl ganska omedelbart efter murens fall, minns jag.
Jag är faktiskt inte säker, men jag minns att vi var i Tjeckoslovakien sommaren det blev Tjeckien och Slovakien med mina föräldrar. Jag tror det, men jag minns, och inte minnet sviker mig, men mina föräldrar är väl, eller min pappa är historie- och samhällskunskapslärare på gymnasiet, så han har alltid varit väldigt intresserad av mycket så här, våra semestrar handlar om att åka på olika slott typ i Europa. Mm. och så här, bilsemester, kolla på kyrkoslott. Och så vi var väldigt mycket i Tjeckien väldigt tidigt. Så här, det var inte så många turister där då. Men de var ju intresserade av lite så här, kanske lite mer obskyra då. I alla fall i Värnamo måttmätt resmål.
Ja.
Så då var vi. Ja. Men det är intressant. Alltså det är ungefär 20 år sedan jag började intressera mig för klimatfrågorna. Jag skrev till exempel en uppsats när jag var i 3:an gymnasiet om hur, i typ någon så här filosofi eller så, om varför veganism var det bästa för klimatet. Att så här, kossorna släpper ut metan, så det är helt oförsvarbart. Alltså det finns en miljöskäl att vara vegan. Och och alla var såhär, vad har du fått det här ifrån? Det fanns ingen som hade hört talas om det här.
Just det.
Och sen då, nu för några år sedan blev det ju en väldigt stor debatt kring det här. Så det tar ju alltid såhär 15 år innan folk börjar fatta.
Ja.
Så jag pratade förut i podden. Men nu känner jag lite såhär, jag kommer till det här liksom stadiet i min klimatengagemang. Och såhär, ja, nu är det så här. Det är mer såhär sörja typ faktum. Det är inte, jag orkar knappt ens, alltså jag går ju på såna här klimatmarscher och sånt där, men jag på ett sätt känner jag bara så här, liksom inte ens jag vet inte om det är uppgivenhet eller acceptans, men min dotter är ju väldigt engagerad i klimatfrågan och har varit med på så här Fridays for the Future och olika klimatdemonstrationer. Hon gick bredvid Greta i klimatdemonstrationen här i höstas.
Yeah.
Jag har inte lagt ut några bilder på det, för jag brukar inte lägga ut bilder på henne så mycket. Och jag tycker också så här, särskilt när det kommer till klimatfrågan, det är ju väldigt mycket så här, det finns ju faktiskt en hotbild mot ungdomar som engagerar sig. Så att jag kommer inte liksom, jag har inte pratat om det här så, eller skrivit om det någonstans. Men jag tänkte bara nämna det nu, i och med att vi har ju en begränsad räckvidd med podden, så det känns ändå hyfsat tryggt. Men också för att jag tycker
alla,
liksom,
alla lyssnare är snälla, har vi konstaterat.
Det känns som att vi har snälla liksom. Men, och det går inte att googla vad jag säger. Nej, men hon sa en så himla rolig sak i morse, apropå det här, du säger att man får minnen i den här åldern. Hon är ju 9 år då, ska fylla 10 i år. Och hon sa det, hon bara, alla älskar vintern, jag hatar vintern, det här är mitt favorit, hatårstid och så här. Alla bara, det är så mysigt att sitta och dricka varm choklad i snön. Hon bara, haha, var kommer snön ta vägen? Så fort du växer, snart kommer snön komma i juli på min födelsedag. Alltså hon började så här rant om klimatförändringarna. Och,
ge henne en trälåda.
Ja, precis. Hon ställer sig på en låda. Och hon är redo att göra det. Alltså. Ja, det är jag som stoppar henne faktiskt. Men hon vill ju ingenting hellre än att ha en YouTube-kanal och prata om det här, men jag har sagt att du får vänta lite grann. Men alltså, grejen är att hon kommer ju ha hennes minnen, som vi minns liksom Östeuropa och så här, murens fall, kommer hon ju minnas liksom Greta Thunberg och klimatfrågan. Verkligen. Så det är ju, våra barns framtid är ju liksom, kommer ju kretsa kring alltså konsekvenser av klimatfrågan. För att när jag började engagera mig, ja, men för 20 år sedan jag började läsa på och bli intresserad av de här frågorna, då var det mycket så här, bara, om 20 år kommer det här hända, och det har ju hänt liksom, eller det är typ värre än man trodde. Så att det, är ju lite,
det var bara du och oljebolagen som visst kände till det här.
Nej, det var inte bara jag. Men det var inte, det var inte så många på min skola, måste jag säga. Det var ganska få som hade den medvetenheten. Och jag vet faktiskt inte hur jag halkade in på det där. Men det var nog genom att jag blev vegetarian väldigt tidigt. Så att jag började läsa på mycket om sådana där grejer. Det var den vägen, tror jag. Men nu är det skönt att fler människor bryr sig, såklart. Men det är ju lite för
sent. Men folk var rätt busy med kärnkraftskatastrofer och ozonhålet och sådär ju. Det var ju de stora...
Ja, ozon var ju stor 80, fråga. Det var ju en stor...
80-90-tals... Men där, det gick ju mer att begränsa. Det var i stort sett för att man slutade med freon i...
Ja, det löste sig ganska bra det där ozonlagret.
I frysboxar och sådär sprayburkar. Så slutar man med det i hela världen, och så lagade sig hålet hyfsat i alla fall. Det är ju inte helt friskt ännu, men klimatkonsekvenserna är ju lite mer överväldigande liksom. Det går inte så fort.
Om man ska göra en liten så prediction bara på det här ämnet, hur framtiden, jag tror att det vi kommer att se stor skillnad inom 20 år, min gissning, är att folk kommer att medvetenheten kring fast fashion eller klädproduktion överhuvudtaget kommer att öka till en grad att vi nästan så här, vi måste beskatta typ textilproduktion eller någonting. Alltså ungefär som vi gör med rökning typ, att det blir jättedyrt att köpa nya kläder för att det är dyrt med rökning. Det är sådana grejer tror jag vi kommer att se mer av, i alla fall om vi har en vettig regim. Det återstår väl att se.
Ja, men man får också vara lite så här, mer kurerande nu med, för jag tänker just att så här, min son börjar snappa upp nyheter och så här, liksom krig i världen och sånt där. Han har ju varit ganska skyddad. Han visste inte vad, han hade inget ord för covid till exempel. Vi struntade i att lägga den tyngden på honom, för då han var ju liksom 4-5, och det var ju, eftersom förskolorna var öppna, så fanns det ingen anledning att liksom infusera ett så här globalt hot för honom riktigt.
Så vi sket det. Är ju ett bra poäng, alltså jag köper det.
Men just att så här, när nyheterna kommer genom en massa olika källor, vare sig det är YouTube eller så här, Facebook eller Fortnite. Vi hade ju SVT 1 och SVT 2, och de visade ju det. Som vi tog in liksom. Men där såg man ändå, jag minns att jag såg rätt grova grejer. Att det var så här mördades Palme, då är det en blodpöl på marken. Eller så här, de visade ju så här när Ceausescu, alltså Rumäniens diktator, sköts ihjäl. Alltså han arkebuserades bara liksom på en bakgård efter en så här 30 minuter lång rättegång som militären höll på. Alltså de visade grova saker. Att så här hängs den här gisslan. Så här. Och alltså de var mycket, mycket mer liksom
intressant
showing på den tiden. Så att, och det måste jag säga att det fick ju mig att komma ihåg de här händelserna tydligare.
Alltså jag var ju tvungen att säga upp prenumerationen på SvD Junior, som jag för övrigt tycker är en jättebra tidning för barn, och det är ju nyhet för barn. Men min dotter blev så upprörd av allting. Hon oroade sig så mycket. Hon kunde liksom älta och prata om allt så hemskt som hänt. Jag bara, det här är för mycket för henne. Alltså, hon är inte känslomässigt, hon är intellektuellt redo att ta emot informationen, men inte känslomässigt redo. Det här går liksom inte. Nej. För det blev för mycket för henne.
Jag har ett till feeling old yet moment, som fast lite gladare ordalag, som jag har gått igenom här i veckan. Och det här vi kommer in i, att du ska få ge mig du ska få välja efter några titlar som jag behöver liksom få koll på, vad jag ska kalla mig.
Om Östtyskland. Inte boktitlar, för det har jag också.
Nej, jag är ju nämligen hyr en studio i på Skeppsholmen vid Moderna Museet i ett komplex där det ligger typ 14, 12 eller 14 små studios totalt liksom. Och det här är ju, det här har jag berättat många gånger om, där tillhör ju ett skivbolag och en liksom, ja, ett bolag som heter RMV eller Riksmixningsverket, där Benny Andersson och hans son Ludvig driver en massa olika grejer. En studio, ett filmbolag och ett skivbolag och det här ABBA Voyage-projektet som går i London och sådär. Massa grejer. Och jag delade hus tidigare med det som heter RMV Publishing, som är ett förlag. Alltså där det sitter låtskrivare och skickar ut låtar i branschen och får dem liksom satta hos artister. Så det är som en liten fabrik liksom.
Mm.
Och sen så har de sakta skalat ner det här musikförlaget, och det började under hösten bli ganska tomt för att fler och fler flyttade ut. Och det var också en så här pandemigrej, att det kom inga beställningar på låtar, så då hade inte folk råd att vara kvar. Så till slut var det bara jag och min kompis och medproducent Kanto, han som gör musiken i podden för övrigt, som satt kvar. Så det blev så här väldigt, väldigt öde. Det var liksom, vissa dagar var bara jag där i liksom 3-4 dagar i sträck eller någonting. Och då får man så här, jahopp, nu ska vi se. man känner sig väldigt isolerad. Jag blev lite så där som du beskrev när du höll på med din bok.
Att du, ja, så här, exakt.
Bara satt själv och tänker att så här, jag behöver väl inte byta tröja så ofta, för det är ju ingen som ser mig här och så. Det var en liten så här, en liten low period. Men sen har det sakta men säkert kommit in nya och liksom privata musikproducenter och sånt där. Som, så nu är det faktiskt fullt igen, vilket gör mig väldigt, väldigt lycklig.
Ah, vad skönt.
Och då är det en så här... Det är en,
man behöver stötas och blötas lite mot andra människor alltså.
Ja, och det här är ju tyvärr. Som... Det är en så otrolig liksom kultur där nu på mitt jobb som bara dykt upp liksom senaste månaden. Man hade verkligen inte kunnat tro att det skulle bli så. Och då är det hela tiden att så här... men då har jag försökt liksom fånga... Du vet ju hur mina liksom ledarskapsskills är ganska på hugget.
Om man du säger, är pappagestalt.
Exakt,
du är en positiv manlig ledare skulle jag säga. Ja, vi kan prata mer om det sen. Jag har lite mer att utveckla där. Ja.
Ja, och vi är inte bara, det är inte bara manliga producenter ska jag lägga till. Som hyr
nej, men du är en manlig ledare.
Ja, det är jag faktiskt. Nej, men så då har jag försökt fånga upp det här och liksom, wow, kolla vilken kraft vi har här som är så här många duktiga producenter. Vi borde verkligen så här fånga den här lightning in a bottle-situationen som vi har nu och så här hjälpas åt och vara liksom, stötta varandra och sådär. Så nu är det väldigt mycket att man, eller det har börjat bli så att man så här sticker in huvudet här och där och så här, vad håller ni på med? Ja, vi har kört fast i det här. Har du någon idé på det här?
Ah,
och så här lägger man till så hela tiden. Och vi har även mycket mer kommunikation med de här andra delarna liksom inom koncernen då, som håller på med film och skivor och studioinspelning och så. Så det är ett väldigt, väldigt glatt och ganska starkt klimat just nu. Vi får se vart det leder. Men då har jag funderat lite på titlarna här. Jag tänkte ge dig dem. För du vet att sen tidigare är jag ju Ticket Sniper. Har vi varit
igenom här. Yes, det vi pratat om.
Jag fixar coola biljetter till mig själv. Eller jag är väldigt snabb på det. Och så är jag ju någon slags då museum hustler. Eller culture hustler.
Just det.
Så jag kan ju väldigt mycket.
Förra.
Och som en parentes så började förra veckan så började Moderna Museet att ha fri entré på fredagar 18-20.
Jaha, och, bra tips.
Ja, det är så bra. Och eftersom jag jobbar där bredvid så slutar jag ofta vid den tiden på fredagar. Då kan man smita in. Och det är, alltså det är värsta så här förfestkänslan där.
Vad kul.
Det är så här jättemycket ungdomar och man kanske så här tar sig någonting på i deras pub och så. Och går och ser en utställning då helt fritt innan man kanske går och käkar middag eller någonting. Så det är starkt tips. Sånt där får man lätt att missa annars. Men då tänker jag att jag ska välja mellan vara antingen head of studio culture eller master of atmosphere som min nya titel.
Jag tycker du ska vara en generell mood manager. Kan man inte
mood
bara vara
manager. En, ja,
kan man inte bara vara en allmän mood manager?
Det har jag varit på nattklubb. Och det, jag gillade
exakt.
Det.
Exakt. Och på backstage-området på den här spelningen förra sommaren se
just
våran
det.
Podcast.
Mm. Ja. Mm. Fundera
liksom,
på dem.
Eller så. Jag tänker att, men vet du vad? Alltså jag tycker att allt det här ändå inkluderar ju att vara producent på något sätt. Alltså du producerar ju kultur på olika sätt. Så
ja,
du är både musikproducent och så här allmän kulturproducent. Fast de är ju lite olika saker. För att musikproducent är ju verkligen mycket mer hands-on, kanske.
Ja.
Att man mixar eller så. Att vara kulturproducent är ofta så att man kanske är scenkonstproducent. Att man liksom, eller filmproducent
ja,
på något sätt får saker att hända.
Ja.
Det är ju en annan sorts producent. Så att det är ju två sorters producent.
Båda. Det är någon slags exekutiv producent. En stödproducent. Jag vet inte.
Ja, men jag tänker att allmänt är lite så här arrangör, värd, host.
Mm.
Ja, mångsysslare får man kanske säga. Men mood manager är väl en jättebra beskrivning om det du gör.
Ja, men det, jag har verkligen
head of atmosphere.
Här...
Ja. Jag gillar också det, head of atmosphere. Man ska alltid lägga in så att man är head of something, så låter det som att man är chef.
Ja, du menar, för jag sa ju antingen head of studio culture eller master of atmosphere. Master of
aha!
atmosphere, det är en blinkning till... master of, vad heter det? När man är MC.
Science.
Alltså master of science. Communication. Eller...
Aha, ja. Det låter ju som att man har tagit en examen. Det blir ju väldigt
ja,
mycket
just det.
Examen.
Men head of atmosphere, det är ju lite...
Ja.
Det är lite fint.
Är
och
att man är
lite atmosfärisk i huvudet också då. Samtidigt.
Vi kan ju se ifall våra lyssnare har några förslag.
Ja. Det är också mer flyktigt. För att om jag är head of studio culture, då är det också... mitt ansvar om det blir dålig arbetskultur.
Ja, det kanske är lite väl specifikt. Du jobbar ju i många miljöer, inte bara i studion.
Mm. Nej, men det jag gillar. Head of atmosphere. Det tror jag det blir. Men, jag... det där var bara lite skryt.
Du är kulturchef, helt enkelt.
Då måste jag börja slips och tweed. Men,
ja, nu har du chansen, Pontus. Nu har du en ursäkt att äntligen börja använda kostym på jobbet.
Ja, nej, men det är roligt för att jag har också tänkt för att någonting också som har hänt i det här, det är att det har blivit lite mer seniort. Alltså medelåldern har höjts lite grann. Och det har nog att göra med att alla betalar för sitt space där. Och då måste man kanske liksom...
Ja, det är för dyrt för ungdomar.
Kommit någon vart. Och det är inte... Tidigare varit lite så här praktikanter från en skola som heter Musikmakarna. Som är precis vad det låter som. Som ligger i... inte Östersund. Vad är det andra som börjar på Öster?
Jag måste säga att nu har inte du ens att prata klart, men jag har redan fått en idé.
Oh, Örnsköldsvik.
Jag låter dig prata.
Örnsköldsvik ligger med.
Örnsköldsvik?
Ja, men berätta.
Nej, men om du känner... Nu har inte du kommit där ännu. Är det ett problem, tycker du, att det blir lite seniort? Att det
Nej.
Blir lite homogent? Nähä, okej. Okay, då ska jag inte komma med mitt förslag. Nej okej. Okay. Mm.
Men alltså, jag är den mest senior, om man säger. Att, om man kallar mig, jag är ju äldst.
Jaha, men då är det väl inte så. Då är det fortfarande unga människor. Det är ju inte liksom,
ja.
Det är ju inte 50 plus, utan det är ju ändå...
Ja, nej, men precis. Nej, de yngsta är fortfarande sådär 20. Vi har en till exempel, en producent som heter Kilimanjaro. Som är verkligen a sign of the times. För att han stavar ju killen Manjaro. Alltså så här. Hej, det är jag som är killen Manjaro. Och så går man in och kollar på hans artistsida på Spotify så har han tagit en så här selfie när han är och badar vid en sjö. Bara så här, tjena.
Okay.
Alltså han är verkligen den nya skolans så här, vardagscharmör. Alltså han tar inte Spotify och sånt där på så himla stort allvar. Det är väldigt befriande. Men sen så har han producerat... Swedish House Mafia-låtar, liksom. Så att han är...
Oj.
Ja, så det är lite den stämningen. Men då har jag även märkt att jag får vara en slags historiker även där. Och där är det intressant att knyta an till dagens tema
så
lite grann.
Upprätthålla traditioner då?
Ja, dels så. Alltså lite så här... back in the old days när vi betalade för studiotid, till exempel. Eller så här... När saker kostade lite mer. Man spelade in på ja, rullband, så gammal är jag inte, men liksom att man, det var mycket, en mycket dyrare process att skapa musik.
Mm.
Man behövde liksom livemusiker och man behövde hyra ett fullt utrustat studiokomplex och allt sånt där. Jag kan dels vara lite infusera respekten från den tiden, att så här, man jobbar inte gratis hur mycket som helst och man liksom försöker se till att sätta ett värde på sin tid och sin profession och sådär. Alltså vara lite så här, kom i tid på morgonen typ.
Får jag bara inflika en liten sak där?
Ja, gärna.
Jag hade nämligen ett seminarium nyligen, vi pratade om metod då inför min C-uppsats som jag ska skriva, och då sa seminarieledaren då, eller professorn eller vad han var, en intressant,
han kanske var head of school
headmaster, han var mer än master, alltså han var definitivt över master,
ja.
Han var PhD, men i alla fall han sa att förut då, när man var tvungen att skriva sin uppsats med skrivmaskin, vilket ju känns som att jättelänge sedan, men det var ju inte så länge sedan. Jag vet att min mamma pluggade när jag var 15 och då hade hon ju skrivmaskin, köpte hon ju skrivmaskin liksom. Det här är ju bara det är kanske 20-30 år sedan som det här som det var standard liksom. Och då menar han att då var man tvungen att sitta och verkligen tänka igenom sin uppsats innan, för att man kan ju inte sitta där och hålla på och ändra fram och tillbaka och flytta runt som man gör idag.
Nej.
Så då satt ju folk verkligen och förberedde och planerade sin uppsats innan de satt sig för att skriva den. Och det menade de då att det stora skillnaden de har sett, de som var lite äldre i gamet, jag tror han var runt 60 den här föreläsaren, och det de såg skillnad på var ju att metoddelen kanske var lite svagare idag, för att folk kanske så mer skrev as they go, och då flyttar man, kanske man flyttar på någonting, ja men nu flyttar jag dit, och så copy-paste, och så rör man liksom, flyttar runt grejer, så hoppsa, nu presenterade jag visst en grej sent i uppsatsen som skulle varit presenterat tidigt i uppsatsen. Och så, förstår vi, menar att man liksom, man flyttar runt och sådär. Men just självaste strukturen på uppsatsen har kanske blivit lite, fått lida lite av det här. Att man inte
planeringen blir tydligt. Nej, just det.
Ja, för man mer så skriver lite as you go och flyttar lite. Så att där märkte de en skillnad. Sen är det mycket positivt med att man kan ha datorn såklart. Men just, just den biten tyckte de att det hade blivit lite svagare generellt. Det är lite som du säger kanske, att när man då spelar in för, var man verkligen tvungen att förbereda sig och bara så här, nu är det på allvar.
Ja.
Medan nu kanske man kan latcha runt lite mer.
Ja, det är så kul, för att jag har ju sådana projekt nu när jag spelar in där jag är jätteväl förberedd. Och jag minns det ju som att, eller så här, när jag hade band och var artist och alla jag läste om som hade spelat in musik, då skrev man hela låten och sen så repade man in den och sen gick man in i studion, spelade in den på så kort tid som möjligt, för att det är det som liksom var den fasta kostnaden på något vis. Resten var ju bara tid. Men nu är ju en låt mer så här att någon sticker in huvudet till mig, för att jag har ett eget piano och jag är bra på att spela piano. Och så säger de liksom, kan du spela det här ackordet och sen ett ackord som känns lite så här, inte det, ja det där, spela det i sekvens. Så här, och sen så bara, ja tack. Och sen så några timmar senare så får jag en MP3 när det låter så här, som en så här, en rave-hit typ. Och då är det så kul, och då, där måste jag anpassa mig. Att det är liksom så här, mycket mer fragmentarisk uppbyggnad. Alltså min roll är inte så här, kan du skriva en poplåt på 3 minuter och 30 sekunder och allt ska vara liksom uttryckt och klart så som jag tänker att man gör.
Men hur funkar det då? Får du betalt för det? Eller är det bara som så här, kan du göra en tjänst? Eller hur,
jo, men absolut. Jag får bra betalt då.
Okay.
Då får jag liksom en procent på, och jag menar det nu börjar det röra sig åt att jag gör så här kanske 10 sådana om dagen. Och så kanske någon får fäste. Men då blir det inte att det är så här, det är inte 10 låtar som är klara, utan det är liksom 10 vibes som sätter igång. Och så kanske någon liksom börjar lägga trummor på det eller så.
Och hur funkar det rent konkret? Har ni någon slags kontrakt då? Eller hur funkar det om du sen ska claima liksom, få pengar från det? Det blir en Swedish House Mafia hit av ditt lilla piano.
Ja.
Hur funkar det rent praktiskt?
Alltså det sker det sker nästan enbart på liksom goodwill.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Att det är så här, men det man hör ju ibland liksom, alltså det är stora liksom Beyoncé-typer. De snor ju faktiskt lite som de vill. Och blir ganska ofta anklagade för det också. Att liksom sampla det eller ta den idén. Eller så här, någon har varit med på ett skrivarläger och sen får man höra sin idé på radio ett halvår senare. Liksom. Men jag skulle säga att när det är på sån här låg nivå, och där har vi väldigt mycket impat av STIM, alltså Svenska låtskrivares rättighetsförbund, eller vad man ska säga, de som fördelar alla pengar som dras in via radio och Spotify och sånt där till låtskrivare. De har ganska, där blir man i Sverige upplärd från en ganska tidig ålder hur man gör med uppdelning och liksom det ska vara schysst och sådär.
Men om vi säger så att någon kille där på kontoret kommer in till dig, killen Maniaro kommer in till dig och bara, hej, kan inte du spela någon liten trudelutt? Och då är det som att så här, ska du bara komma ihåg det då, eller skriver du på ett litet papper, eller liksom, hur funkar det rent konkret?
Ja, det är väl snarare när låten, om den låten släpps, då får man komma överens innan, bara, du, vi tog ditt piano och den upp, vi uppskattar att den upptog liksom 20% av så här, det färdiga verket eller så. Och då får jag 20% av intäkterna. Så det är därför man diskuterar fram. Men sen så kan man ju också, så som jag brukar tänka, att om jag har en sångare eller sångerska som sjunger på min låt, även om den inte har skrivit någonting, så kanske jag vill ge den 15-20% ändå. Så att den liksom bär låten rent kommersiellt. Att så här, ta det här som en liten morot, så kanske du lägger in den i ditt konsertprogram. För då får ju den, då får ju den, alltså den känner, man betalar ju till STIM när man uppträder med musik live, och då skickar man in en lista. Det här var låtarna jag spelade på den här konserten. Och så får man betala en avgift på ett par tusen kanske. Och sen fördelas de pengarna till låtskrivarna. Om då artisten själv är en av de låtskrivarna, så kommer ju den tjäna mer på att spela sina egna låtar. Liksom. Så det där, det finns ett litet spel där, om man så vill.
Ja, det här är intressant. Det här är sånt som man inte känner till utanför kanske innerstan.
Nej, just det. Och sen så kan jag också tänka att om jag har skrivit en specifik låt med någons röst liksom in mind, så då kanske det är någonting som sporrar mig och en del av skapandet också. Liksom att, att, och då får jag ju dela med mig liksom. Så att det bästa är, det jag märker är att det bästa är alltid att vara schysst liksom. För då blir man tillfrågad om kanske en låt till. Så, här. Så att man, man måste helt enkelt, det är en schysst... Schysst person's game, eller vad man ska kalla det.
Det är relationship business.
Ja, gud ja. Verkligen. Och man måste ju också må bra för att, för att liksom få ur sig någon musik. Kan man tänka. Överhuvudtaget. Mm. Men det var en sidogrej. Men då skickar jag ofta så här bilder från typ Trainspotting. Så här, jag fick den här vibben. Och tänkte du på det här? Alltså om de har gjort någon cool slinga utav mitt lilla pianoinspel. Och då fattar de, då fattar de ofta inte alls vad jag menar. Liksom. Alltså när jag skickar så här. Jag tyckte att den här pianoslingan som du har mixat om, den lät lite som så här, Think About The Way som är på Trainspotting soundtracket.
För att de är yngre än dig då?
Ja, precis. Men det är liksom, vi har ingen common ground där riktigt med så här gammal musik. Och där blir jag ju lite av en historiker. Att jag får visa så här, Ja, men på 90-talet så fanns det en stor film som heter Trainspotting. Och den hade ett coolt soundtrack. Och på den är till exempel den här låten med. Och det som du har gjort idag härstammar lite från den musiken liksom. Alltså 90-tals ravet eller så här. Det där. Och det var en och där kan jag ju liksom, där känner jag att här kan jag vara lite värdefull på ett sätt som inte bara är så här, att komma på den bästa ackordslingan utan, eller melodin, utan att så här, det här, okej, jag kan sätta din musik i ett sammanhang här. Det här har en gemensamt med saker historiskt och så. Och då kan det liksom på något vis växa, då märker jag att det växer i de här andra kreatörernas liksom uppfattning om sin egen musik. Om du fattar.
Ja, alltså, jag har, tycker jag mig har märkt en, jag vet inte om det var likadant när vi var yngre, men jag tycker att jag har märkt en skillnad i många som är yngre idag, att man har en ganska, inte jättebra respekt för alltså de som är lite äldre och kan mer.
Nej.
Men jag vet inte, men det har väl att göra med att internet har fått ett stort inflytande, så folk tänker, alla tänker att allting finns tillgängligt för alla, all kunskap. Man har kanske inte samma respekt som man hade förr i tiden för auktoriteter på det sättet. Och det tycker jag också är väldigt positivt. Så det är ingenting som jag vänder mig mot generellt. Men det kräver också lite ödmjukhet och inse så här, aha, de här människorna har faktiskt hållit på med det här väldigt länge. Den kanske kan någonting som jag inte kan efter att du läst på Instagram. Och det tycker jag att jag har sett ganska mycket. Det är kanske lite därför jag tröttnat på kulturjournalistiken också. För jag tycker det finns så mycket så här i debatten som bara är så här, jag tycker inte det är så hög nivå. Och väldigt många som säger saker som kanske inte riktigt, hur ska jag uttrycka mig? Att man tror att man vet allting. Nej, när man kanske inte gör det. Ja. Och det, jag vet inte om jag var likadan när jag var 20-25. Det kanske jag var, men jag hade nog mycket mer respekt för att, alltså så här, jag vet faktiskt inte.
Men det kan ju vara att ens uppfattning av vad man kan är ganska platt. Liksom. Jag kan allting som pågår nu. Men så får man kanske uppmärksamma då att säga, ja, men för 50 år sedan så höll de på med det här som du håller på med också, liksom.
Ja, eller att man liksom, man kanske är lite, alltså bara lite så här, har någon slags respekt för att erfarenhet ger kunskap också och att det är värt någonting. Men jag förstår ju också att i och med att allting går så snabbt nu med internet och det, allting omförhandlas väldigt snabbt. Vad ska man kalla det? Nu säger vi hen, det gjorde man inte för 10 år sedan. Alltså, det går ju så himla fort, mycket diskussion. Alltså, snabbare på grund av internet. Förutom att man får skriva ner en idé, trycka den, skicka ut den. Nu är, liksom, nu är den redan printad, den idén, på internet till tusentals människor innan man ens hunnit skriva ihop det kanske. Så att det har ju gått så mycket snabbare. Och det är kanske därför jag har den här känslan. Eller så är det bara ett tecken på att jag själv börjar bli senior. Ja. Men jag tycker det finns ganska mycket unga människor på internet som verkar liksom tro lite att man har uppfunnit hjulet. Och det är klart, det kanske unga människor är så generellt. Men jag tror att internets hastighet har ökat på den tendensen som kanske redan finns naturligt hos många människor som unga. Om ni förstår vad jag menar.
Ja, jag hade ett till exempel som var väldigt charmigt. När en annan producent ville så här, hade fått en förfrågan om att skriva för en ny fransk duo som så här sjunger och spelar gitarr men också lite elektroniskt och lite så här soft och har ganska så här pratsjungig stil, om man tänker så här Wet Leg eller sånt där som är en favorit i podden,
ja, just
som är
det.
Liksom den nya unga indien. Men då var den här producenten var lite så här sökande, så här, har du någon bra idé Pontus för vad det här kan vara? Ja, ah, kul att du frågar, för att det är så här, jag tänker direkt på Air.
Ja, exakt. De är också franska, eller hur?
De är franska, precis.
Ja, och
precis. De har precis släppt om sin genombrottsskiva Moon Safari som fyller 25 år. Kommer du ihåg Moon Safari?
Jag vet inte, är inte den titeln, men jag kommer ihåg Air. Men jag vet inte, jag tror inte jag visste vad skivan hette. Jag tror jag laddade ner dem på Napster. Typ.
Ja, just det. Nej, men det här är ju deras kändaste skiva. De hade den här låten Sexy Boy, bland annat. Som går...
jag kommer inte ihåg titlarna på låtarna.
Men, och de var även kända för att de marknadsförde sig genom att lägga varje låt de hade i reklam och reklamfilm. Och på den tiden var ju det så här...
Oj.
Det gjorde Moby också för att sprida sin musik. Och det var ju liksom supertabu på den tiden.
Medan nu
är det så här fjäder i hatten att så här, det är ett samarbete med Pepsi Max.
Alltså det är den sjukaste förändringen som har hänt de senaste 10-20 åren. Det är verkligen att det har gått från att vara det värsta man kan göra till det bästa man kan göra, att ha reklamsamarbeten. Det var ju otänkbart när jag växte upp att man skulle jobba med något kommersiellt. Alltså det fanns inte. Och nu är det så här, det är coolt. Typ.
Nej men den här producenten, då fick jag visa upp Air lite så här. Ja men det här är, de var också så här polare med Daft Punk och ville göra en så här, de kom med i den vågen och ville göra en mjukare version av den nya franska poppen, liksom. Och då blev det så här, ögonöppnare, för Daft Punk känner de till. Det har hängt med i liksom, för det, Daft Punk är mycket nördigare för så här producenter, för att de använder så här, viss typ av kompression på sina trummor och så här, har liksom stått. De har ju varit en förebild för hela EDM-vågen. Alltså hela det så här, dunkat som nya producenter behärskar. Det var ju Daft Punk som var först med liksom, att ta fram den så här, den typen av beat och liksom arena house eller vad man ska säga. Så då bara så här, men då satte jag in där och sen, men det var fortfarande inte riktigt en så här, det var inte rätt väg in för sången, för att det är ganska så här spretigt sångintryck och det. Så då fick jag gå ännu längre tillbaka och så här, men har du hört Serge Gainsbourg liksom?
Gainsbourg,
tack.
Gainsbourg. Jag vet inte om man säger G eller inte.
Och så plockade jag fram så här, hans Brigitte Bardot-skivor som ju är liksom mega pratsångiga. Det är nästan, alltså det var ju så avantgard för att de inte sjöng melodier, utan det är så här.
Men var han samtidigt eller var han före Leonard Cohen?
Hyfsat, alltså Leonard Cohen hade inte gått över till basrösten ännu.
Nähä, okej.
För att
du fattade vad jag syftade på det.
Ja, verkligen. Nej, utan Leonard Cohen var ju, han sjöng ju ljust först liksom.
Okej.
De tidiga liksom alsterna, när han lät lite mer Dylan, alltså när han bara kompade sig med en akustisk gitarr.
Alltså, jag måste bara säga, Suzanne med Leonard Cohen, en av mina favoritlåtar, all time. Ja. Alltså det är som låter liksom på hur mycket som helst.
Den är ganska tid, den är från 67.
Den är väldigt pratig på något sätt.
67. Ja, men den är ju inte, han är ju inte nere i mörkret liksom. Sen gick han ju över till,
det blev mer sen.
Ja. Men i alla fall, då är de ju samtida. Bara att han var, Leonard Cohen är mycket mer melodisk, kan man säga.
Jo, det är
i
klart.
Sin röst. Men han började snacka, skitsamma. Men då blev ju det ännu en så här ögonöppnare för, då har jag liksom gått två generationer tillbaka. Då är nästan, då är vi ju plötsligt, gud vad blir det, 60 år, 55-60 år tillbaka liksom.
Men nu måste jag lägga in en liten hypotes här, Pontus. För att när vi pratar om det här nu, nu är vi ju bortom även våran tid. Så gamla är ju inte vi, att vi minns 60-talet. Så det tyder ju mer på att du är väldigt nördig och intresserad och har lagt mycket på minnet än det tyder på att du är gammal. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det kan ju också vara en grej som skiljer lite grann de som är runt 20 och de som är runt 40 nu då. För att när vi växte upp, i och med att det fanns så lite tillgång till kunskap, man var själv tvungen att gå till biblioteket eller liksom låna CD-skivor på biblioteket, gjorde jag jättemycket liksom. Eller man beställde lite i blindo från Ginza, typ, spara pengar från att sälja ut tidningar och köpa skivor liksom. Lyssna på P3. Spela in på band när man hör en låt man gillar liksom. Alltså det var ju så avancerat att få tag på kultur, och det gjorde ju också att man kanske verkligen var tvungen att liksom verkligen lära sig saker och verkligen ta reda på och så här, memorera och studera. Nu är det ju så enkelt, alltså min dotter har ju hört för lite mycket musik som jag har hört, och hon är 10 år, alltså hon, allting finns ju hela tiden, och hon googlar och så nu har jag den här, så att då blir det ju lite, allting blir lite, saker får inte samma djup, eller får samma impact. För det är inte lika svårvunnet. När man väl har köpt den här skivan, då lyssnar man på den 300 gånger. Liksom, för det var den skivan man hade.
Gud, särskilt om man bodde i Östtyskland. Då jävlar vad man lyssnade på bara den.
Ja, då var det speciellt. Men Det var bara en liten intressant reflektion där, för att när jag bodde i Prag, då hade jag mycket tjeckiska kompisar, och då visade det sig att vissa artister var så här extremt stora i Prag, som inte var så, alltså helt så här oproportionerligt stora jämfört med resten av världen. För då hade de turnerat där under den här begränsade tiden.
Ja,
och inga andra hade kommit dit. Så att typ så här, jag tror Tom Waits var jättestor och så här. Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var nu, men det var liksom vissa artister som är så här enorma där. För att då var de som hade funnits, liksom, som hade kommit dit för att uppträda. Men även i Värnamo var det ju lite svårt att få tag på kultur. Men då blir
dit
det ju...
kom dock inte Tom Waits.
Nej, precis. Vi hade inte Tom Waits. Mm. Men då var det ju så här... Alltså, det låter som jag var en öken. Så är det ju inte. Men man var ju verkligen engagera sig. Och då blev det ju ett djup i den lilla kunskapen man fick. Nu har kanske folk ett bredare spektrum av tillgång och kunskap. Men det kanske inte blir lika mycket djup i det. För att man... Det finns så mycket som drar i en, liksom, att alla håller kanter.
Ja,
och
visst.
Det kanske också lite har med det att göra. Det kanske inte bara är din ålder, det kanske också är faktiskt din expertis här.
Ja, visst. Ja, men det är jätteroligt att liksom jobba. För att som slutkläm då, där öppnar ju inte bara upp för så här musikal. För de här unga producenterna, de börjar genast lyssna så här på soundet också. Att så här... Åh, hur har de så här dubbat det där? Det är två gitarrer som ligger där, va? Och så är det ett eko på det och så bla bla bla. Och då får jag ofta spela. Alltså jag kan ju spela det som spelas på gammal musik. Så då har vi ett utbyte där också. Men någonting som verkligen sätter sig i respekt, det är ju när de här kanske 22-25-åringarna mejlar tillbaks till det här franska duon och säger då, vi har några idéer. Vi har gått tillbaks till Air och Serge Gainsbourg och Brigitte Bardot för att liksom se vad vi kan snappa upp. För då visar man ju att liksom man fattar liksom fransk musikhistoria plötsligt.
Just
och då hamnar man ju på en helt annan nivå liksom. Än här är några ackord som vi kom på. Utan det är så här, vi kan se i ett lineage typ. Och
just det.
Så här, se bakåt. Så det känns väldigt härligt. Och sen deras unga liksom fuck off attityd, att de har ingen respekt för liksom vad man ska göra eller så. Utan jag det blir bara liksom, men det blir ett väldigt härligt så här utbyte av små morötter fram och tillbaka.
Det låter som en bra dynamik, att man har både lite fuck off, men lite sån här jag skiter i, och lite faktiskt kunskap. Alltså, de sakerna i sig, det kan bli väldigt trögt när folk bara förlitar sig på sin kunskap och inte vågar testa något nytt. Men kan också bli väldigt ytligt när folk bara flänger runt. Så att det är ju väldigt fin kombination att ha båda, då skapar man ju en bra grogrund för kreativitet, tänker jag.
Nej, men jag älskar den platsen jag är på nu. Det ska bli väldigt kreativt och spännande nu resten av året.
Vad kul.
For all eternity.
Apropå din Tyskland-fråga där. Jag ville bara lägga till två titlar på böcker som nyligen har kommit ut.
Ja,
som jag
ville
tipsa om. Jag har faktiskt inte läst dem. Det är så böcker som jag har fått hem. Men jag har inte hunnit läsa. Men jag får ju också hem nästan allt som ges ut nu för tiden. Mm. Vilket låter jag negativt. Det är väldigt kul. Men det är väldigt många turer till Lagerplans godis, om man säger så, och hämtar ut paket. Men i alla fall, och även återvinningen som ligger väldigt långt bort från min lägenhet. Så det är lite spännande, det är mycket logistik inblandat här. Mm. Men, och böcker är ju rätt tunga som bekant, men det är också väldigt spännande. Och två böcker som jag tänkte på dig direkt på, en bok som heter Stjärna 111, alltså 111, av Lutz Seiler. Och den handlar om, kort efter Berlinmurens fall bestämmer sig Karl för att lämna sin östtyska hemstad Gera. Och han drar till Berlin. Det är en roman, det kallas för Wende-roman, med stort W. Wende-roman. Okay. En roman om murens fall och Tysklands återförening. Det är alltså kategorin av romaner. Wende-romaner. De handlar om murens fall och om Berlin i sin nya ansikte. Den är på Nordstedts, så den kan jag ju tipsa dig om. Och en annan bok jag kan tipsa om är Vårt kvarter, en uppväxt i Hitler-Tyskland av Horst Krüger på Weyler förlag. Och det handlar om 30-talet i Tyskland. Hur opolitiska människor blir del av nazismen. Så det kanske kan vara lite spännande för dig som är intresserad av det här.
Ja.
Och sen vill jag också, vi börjar närma oss slutet, ser jag här, men jag ville bara referera lite, för jag skrev precis på Twitter idag, jag vet inte om du har sett det, jag gjorde en liten sammanfattning av mitt halvår plus nu då, utan Instagram.
Mm.
Och man kanske bör tillägga då att jag var ju faktiskt väldigt aktiv på Instagram, så det är ju en sak man bara haft konto som man inte använder så mycket, då är det inte så stor förändring, men för mig var det ändå, jag var ändå väldigt aktiv och la upp dagligen på stories och sådär.
Nu har du en assistent som gör det åt dig.
Nu har jag en assistent som heter Pontus Defol. Nej, men så att nu gör jag ju inte det då, och av olika skäl, för att jag skulle säga att mitt mål har alltid varit att inte behöva ha sociala medier. Det har alltid varit mitt mål, att kunna vara liksom, i och med att jag har frilansat så länge, så har jag alltid behövt säga gör reklam för mina artiklar. Nu har jag skrivit den här artikeln. Och så vet folk, aha, Ida är aktiv. Då kanske jag får fler jobb. Alltså, det är som att det varit en del av arbetsbeskrivningen att man ska också lite göra reklam för sina artiklar. Men jag, liksom, jag orkar inte så här blanda ihop mitt privatliv och mitt jobb på det sättet. Det blir så himla rörigt. Så här. Jag har alltid varit jättejobbigt, men jag har bara accepterat att det är en del av mitt liv. Men mitt mål har alltid varit att slippa det där. Men nu då, när jag har tagit steget att bara säga adjöken till det här som skapar så mycket stress och oro i mitt liv. Och jag har insett då, det jag har insett då, mina insikter tänkte jag bara läsa lite snabbt, eller berätta lite snabbt vad jag har kommit till för insikt om mig själv då. Det här är min personliga upplevelse. Och jag tror ju att det här ligger lite i tiden. Jag tror många fler kommer hoppa av det här skenande tåget som är Instagram. För att jag tror att många människor mår dåligt av det och kanske inte känner. Jag såg att Lina Thomsgård hade skrivit en sån här spaning för 2023 på Nyhetsguiden. Och då sa hon just det också, att det kanske alla smarta, vad hon skrev, alla smarta kommer sluta med Instagram för att de inser att bli känd är liksom bara, man får bara massa skit och man får inga pengar för det. Liksom. Och det, det är väl också min erfarenhet att nu har ju inte jag varit känd någonsin, tyvärr. Men, men alltså så mycket tid och energi jag har lagt till att man försöker sprida saker och tipsa och lägga ut och så här. Vad får man för det typ? Man får ju ingenting. Alltså jag upplever aldrig att jag får bara folk ogillar en typ, för de har massa konstiga uppfattningar vem man är som inte stämmer med verkligheten, och man får inga pengar för det och så här, och inte mer jobb, och folk köper inte ens bok. Jag vet inte. Jag får inte folk som säger åh, tack för dina boktips, jag ska köpa dem. Man bara, ja, kanske läs min bok också. Det är jag känner så här, det här är helt, min energi läggs i någonting som jag inte faktiskt kommer tillbaka.
Ja.
Ja. Det, så här är då min lilla lista. Kling!
Spännande.
På varför jag, vad jag har fått för effekter av att inte ha Instagram då på ett halvår eller lite mer nu.
Mm.
Jag kollar Facebook mer.
Du är fortfarande kvar i meta-universumet.
Ja, exakt, meta håller kvar mig. Det stämmer tyvärr. Men jag försöker ju dampa det här då, mitt ADHD-drag med den här L-lysin. Lysin, vad fan heter det nu? Ja. Men jag upplever att jag är mindre irriterad. Jag tycker att jag har ju varit nedstämd, men det har jag andra skäl. Men jag tycker att jag har haft jämnare humör. Jag går inte runt och blir irriterad på någonting jag har sett på sociala medier. Eller att, nu har den där skrivit det, eller nu har den likat det, eller nu har den kommenterat det, eller nu har den varit på fest med den och jag är inte bjuden. Alltså sådana små grejer som jag kan typ reta. Jag vet inte om det är mig det fel på, i alla fall det är så här för alla, men det kan sånt som kan ta en massa energi för mig. Och det är så här helt meningslöst. Vad spelar det för roll egentligen? Och nu vet jag inte ens om att det händer. Så nu ser jag inte det. Och då behöver jag inte lägga energi på att gå runt och gnälla och vara irriterad. Vilket har varit bra för min psykiska hälsa. Men också för min relation. Att slippa höra mig gnälla och oroa mig för grejer.
Just det. Perfekt.
En annan grej är att jag tycker att jag har blivit mindre intresserad av mitt utseende. Och det är svårt att veta vad liksom korrelation och kausalitet är här. Jag börjar ju också bli lite äldre och det är inte lika spännande att se sig i spegeln. Eller jag är mindre självmedveten överhuvudtaget. Jag tänker att det kommer lite så här av sig självt när man börjar närma sig 40. Nu är jag ju bara 37, men jag fyller 38 i år. Och jag tänker att folk blir lite mer så här, man kanske blir lite mer okej med vem man är. När man, det är väl så här klassiska, runt 40.
Ja, det skulle jag tro.
Så mycket. Så det kanske är också det som spelar in här. Men jag tycker att jag har typ väldigt få bilder på mig själv. Den gången jag tar bilder på mig själv är när jag skickar typ en selfie till min kille och bara så här, puss typ. Alltså jag har ju inga bilder på mig själv i övrigt.
Nej, just det.
Innan var innan kanske jag tog en bild för att så här, lägga ut det på Instagram typ. Men nu gör jag ju nästan aldrig det. Så jag har ju typ väldigt lite bilder på mig själv.
Ja.
Och tittar inte så mycket på andra människor. I och med att jag sitter mycket hemma då och sådär. Och på skolan, nu gör jag ju skolan lite grann. Men alltså, man har inte det här konstanta flödet av ansikten och utseenden och kläder i sitt ansikte på det sättet. Så jag tror att jag är lite mindre. Jag har aldrig varit så intresserad av utseende generellt, mitt eget eller andras, men jag tycker definitivt att jag har blivit ännu mindre självmedveten och intresserad. Alltså, jag mår bättre, alltså jag har mindre intresse för mitt utseende helt enkelt. Så det är väl bra, tycker jag. Tyvärr har jag inte tagit några bilder på mig själv. Det är lite tråkigt också för det är inte lite kul att ha lite bilder på sig själv. Det är lite plus och minus då. Jag har ju ingen koll på vad som är cancelled. Det märker jag ju att det läcker fram ibland. Att jag hör så här, bla bla bla, alla pratar om det här. Och jag bara, jag har inte hört talas om det här. För det här existerar i en egen.
Det där måste vi göra till ett eget ämne. För att nu har det dykt upp något som heter anti-cancel. Eller det kommer kallas för det i efterhand. Men jag har spaning på en anti-cancel. Oj. Fenomen. Men do continue.
Nej, men jag bara hör ibland så här, ni pratar ju alla om den här grejen. Jag bara, jag har liksom inte hört det alls. För att det ingår som en egen liten så här bubbla typ i Instagram med saker som diskuteras och sådär. Och ganska ofta leder det till väldigt mycket debatt och det är mycket interna stridigheter. Det är som liksom, det är som så här en återupprepning av så här 60-70-talets marxistgrupperingar typ, som blir så här mer och mer fraktioner och folk som börjar tävla mot varandra. Vem är mest kommunist? Vem är mest marxist? Det är typ så fast på Instagram. Och jag är liksom då lite utanför det här, vilket jag tycker är ganska skönt. Det är ju intressant när det pågår en levande debatt såklart, men för min psykiska hälsa har det varit bra att inte lyssna på den debatten så mycket. En lite negativ effekt då av att inte vara på Instagram tycker jag är att jag har fått mindre kontakt med folk. Alltså, det är som att det är så här, out of sight, out of mind. Typ för att jag inte finns där så folk glömmer bort att jag finns. Och det är som, jag säger inte det här som så här, synd om mig, utan det är bara, det är bara faktum typ. Det är folk som bara, just det, hej där. Och folk har ju ändå tänkt vara liksom lite mina kompisar eller på något sätt liksom, hade förut kanske ett regelbundet kontakt med, har jag verkligen aldrig av längre för att jag inte dyker upp i deras flöde. Så det är ju lite tråkigt, men samtidigt de som man verkligen tycker om, de får väl liksom hitta ett sätt att kontakta mig eller lyssna på podden. Eller jag finns ju här liksom.
Ja, nej, men där har jag ju verkligen också upptäckt senaste veckan att det är mycket roligare att driva vårt Kulturbarnen-konto än mitt egna konto. För att det är många fler, alltså det är ju mycket mer nischat och folk pratar ju bara om sånt som vi pratar om i podden. Alltså vi har 417 följare och mitt privata 4000 någonting, men det är mycket mer personlighet i vårt Kulturbarnen-konto. Och folk som är så här likasinnade och intresserade och så här, kom på teater eller läs den här boken eller så här, här finns mer musik om du gillar det. Alltså det är ett, jag önskar nästan att det var mer öppet. Vi borde kanske göra om vår Facebook-sida till en Facebook-grupp så folk...
Men, ska ni diskutera med varandra?
Ja, precis.
Det var ju kul.
Men man ska också... Det här funkar verkligen på Instagram. Och så känner jag att mitt så här jazzagenturen-konto också är. För att då hörs vi bara om saker som vi har gemensamt. Alltså ska man liksom försöka manifestera hela sig och samtidigt liksom ha en förhoppning om att tjäna pengar på det. Då är man liksom lite screwed. Och då blir det skryt också.
Ja, det blir så konstigt allting för att man ska liksom... Det var lite det som jag kände var blev så komplicerat, för att mitt liv och mitt privatliv och mitt arbete är så nära kopplat i och med att jag arbetar med min passion. Liksom. Jag arbetar med det jag bryr mig om. Och så här, jag jobbar ju på många sätt liksom, som är så här, även mitt privat, det flyter samman alltihopa. Och ska jag presentera en bild av det, det är som att man så här, ska jag göra reklam för podden och sen lägga upp en bild på vad jag gjort till frukost. Alltså, så här, det är som två delar av mig själv. Jag tyckte inte det kändes skönt att... Nej. Jag vet inte, jag har svårt att hitta en balans som kändes behaglig för mig. Och det där är ju olika, vissa kanske har lättare för det, men för mig var det jättesvårt. Men en intressant till grej då, min sista punkt i det här lilla funderingen, eller reflektionen då kring hur det här påverkat mig, det är ju att jag har märkt att det enda responsen, jag la ju inte ut så här, nu ska jag ta bort Instagram, jag bara tog bort det ändå, jag kände bara, nej men det orkar jag inte mer, nu tar jag bort det här. Så det var liksom ingenting som jag så här annonsade på det sättet, eller sen tror jag att jag gick in en månad senare och sa, hej nu har jag varit borta en månad, jag ska bara säga hej typ. Men det är väldigt få som har faktiskt märkt att jag är borta. Det har jag nämnt tidigare på dem. Men det jag har märkt...
De tror att det är deras algoritm bara.
Ja, men alltså, det är liksom ingen som har märkt någonting. Och det är fine. Jag förstår det. För att, alltså, så är det ju bara. Men... Och utom kanske mina allra närmaste vänner. Liksom. Men de som har märkt någonting som inte är mina närmaste vänner, liksom, som har faktiskt hört av sig eller har frågat, det är ju folk som tror att jag antingen ett, är typ djupt deprimerad, eller två, att jag är slut med min kille. Och det här tycker jag är så intressant. Det är liksom, aha, Ida är inte på Instagram. Hon måste ha slut med sin kille. Mm. Alltså, är det inte en intressant logik?
Sant när du säger det. Det är så här, det måste knaka någonstans. Roligt.
Och för mig är det nästan tvärtom. Alltså jag upplever ju att min relation är bättre tack vare det här störande elementet som kommer in och pockar på min uppmärksamhet och ska blandas i ens relation och man ska lägga ut bilder på sin kille. Och så. Nu är det mycket mer så här, ja, det är liksom, jag har mitt privatliv och det funkar bra. Ja. Jag måste inte visa upp det. Eller, det är ju kul också, det är inget fel. Jag har verkligen inte någon att det är dåligt att göra det, men det funkar lika bra utan att visa upp det, om man säger så.
Ja,
och ja, jag har varit lite deppig, men det har ju inte med Instagram att göra. Det har ju varit mer så här vintern nu. Det var ju juni som jag tog bort Instagram. Det hade ju ingenting med det att göra. Så att, det är lite intressant att folk tolkar det på det sättet. Ja. Snarare tycker jag att jag har mått bättre och haft en bättre relation av att inte ha Instagram. Så de två analyserna tror jag inte har att göra med just det här.
Det var spännande. Man kan fortfarande följa dig på ditt nyhetsbrev. Så får vi väl se om du får feeling. Dörren står öppen till vårat Instagram. Det är en ganska skyddad sfär, kan man säga.
Men jag har ju lite beroende personlighet i det. Ah. Alltså jag kan inte liksom... göra saker halvhjärtat. Här, det är därför jag inte klarar av det här. För att andra människor kan
jag styr det. Om folk jag styr det så länge. Ibland om de frågar något om böcker så kan jag ju bara signera hälsningar Ida eller någonting.
Du får smsa mig. Nej, men det, alltså, jag vet, till exempel min kille, han har ju Instagram. Han kollar ju nästan. Han kollar ibland typ. Han bara, jag ska bara kolla Instagram lite. Jag kan inte göra så med saker som ger mig dopamin. Instagram, TikTok, jag kan ladda hem det. Och då kan jag lägga så här 5 timmar om dagen på det i typ en vecka. Sen måste jag ta bort, för jag klarar inte av att ta en balans. Så att det är bara så här, know yourself typ.
Intressant. Men trevligt som alltid att prata med dig. Vi får... Får se vad som växer fram i huvudet till nästa vecka. Det känns som att man har mycket man vill snacka om. Men det är för att det här året verkar ha börjat så himla bra för oss båda två.
Känner du det, Pontus?
Ja, verkligen. Känner
vad
inte
kul.
Du det?
Va, jo, jag tycker också det. Jag är så glad att höra att du också känner så.
Ja, det kommer bli grymt. Ta hand om dig i veckan då.
Vi hörs nästa vecka och tack för att ni lyssnar. Och special shout out till i alla fall den personen som, i alla fall en person som lyssnar på vår podcast innan hon somnar. Enligt vad hon sa till oss på Natur och Kulturs 100-årsfest. Så shout out till dig, jag hoppas du kan sova gott. Och att ni andra...
Det där långa avsnittet.
Ha en fin dag!
Ha det så bra!
En vecka! Hej då!
Hej då!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.